Hej och välkomna till det här spännande avsnittet. Idag är det lite speciellt för vi spelar in med vår gäst via länk. Och jag hoppas på att det ska gå alldeles utmärkt ändå. Det får vi hoppas på. Vad säger du Maria? Ska vi börja med att bjuda in vår gäst på en gång då?
Ja, jag vill bara säga att när jag har sett våra förberedelser. Vi kommer aldrig starta en podd som har någonting med teknik att göra.
Nej, eller så kan vi det, för nu har vi ju verkligen gjort den här resan idag. Så att nu, nästa gång kanske det blir ännu bättre.
Jag har ju sett att fast då är det tekniker, han kan starta en podd, för han förstår ju det. Men jag har sett hur du arbetar, Pelle. Så jag menar att du och jag ska inte ha en podd om teknik. Tekniken kan
vara. Oerhört styggt sagt. Ja, men det blir bra.
Det är det som är ondskan själv.
Ja, men jag skulle ändå vilja hälsa dagens gäst välkommen. Jätteroligt att ha dig med.
Det var väldigt roligt att få vara med.
Ja, och vi brukar ju göra så att våra gäster får presentera sig själva lite grann. Så det får du också göra, tänker jag.
Ja, men vad trevligt. Jag är 52 år i dansk som bor i Skåne. Jag har bott i Sverige i 30 år. Så jag känner mig ganska så svensk och mina barn är födda här. Min första man var svensk, min andra man är svensk. Så det, ja, jag stannar väl här i Sverige. Jag jobbar med olika företag. Eller vi äger olika företag. Därav en del av dem är inom hälsobranschen. Som vi brinner för. Och sen har jag också ett inom personlig utveckling. Så vi brinner för det holistiska tänkande och det holistiska sättet att driva bolag också. För att, som jag ser det, så är bolagsdrivande ett spirituellt spel. Det är någonting man gör inte bara plus och minus. Det är så många andra parametrar man kan ta med som ju har blivit mer och mer kända i Sverige. Så det är det sättet vi bygger vår bolag på enligt Law of Vibration.
Det är så häftigt tycker jag. För det känns som att vi har ju haft andra här i podden som vi har pratat just om det här med företagande och spiritualitet eller så. Känner du som företagare att det finns en annan medvetenhet idag hos gemene man som driver företag, eller hur är det med det egentligen?
Ja, alltså jag tycker i Sverige är det fortfarande efter resten av världen. De flesta tänker inte som vi tänker när det gäller att bygga bolag. Men jag tror det kommer mer och mer. Vi har ju gått en del av vår businessutbildning via Tony Robbins och Bob Proctor också. Och det är ju ett helt annat sätt att tänka och bygga bolag på. Det är inte så mycket man driver med järnhand och med vilja. Och nu har vi det här målet, vi ska göra det. Utan det är mer att tänka, vad är det som går lätt? Vad är det som går nerströms? Vad känns roligt att göra? Vilka kunder är det roligt att samarbeta med? Så det synet som det här sättet att bygga bolag på bygger på. Vad som går lätt och vad som går enkelt och vad som går nerströms och vad som känns skönt och härligt. Det rullar vi på. Så ofta om det är något ny produkt vi ska lansera eller ett nytt projekt vi vill lansera, om det är lite för krångligt, alltså det funkar inte med kontaktpersonen eller det andra saker som inte riktigt funkar, då lägger vi det åt sidan. För då är det kanske inte ett projekt vi alls ska rulla vidare på, eller också är det någonting som ska vänta, det är inte rätt tid. För tiden ska kännas rätt, och när det är rätt så är det rätt, och då är det bara härligt. Och livet är ju, ska ju vara så härligt, det ska vara så underbart. Och leva, det ska inte vara jobbigt och det ska inte vara tråkigt, utan man ska ha skoj och lätt och enkelt. Och då kan man göra väldigt kreativa saker. Och det är väl det att det spirituella kommer in också, att jag ser det som en väldigt kreativ sak att bygga bolag och bygga projekt och så vidare. Att ge uttryck för sin kreativitet på det sättet.
Ja, man kan ju sakna den här Tony Robbins-andan ibland, för han är väldigt, jag kan inte uttala det, entusiastisk. Nej, merande.
Ja. Entusiasmerande.
Säg det fort.
Ja. Entusiasmerande.
Ja, en sån kille är han ju. Men det är väldigt så amerikanskt. Men jag gillar alltså, det.
Men vi kan ju också behöva, tror jag, i Sverige att mjuka upp lite på stillheten. Och de flesta tycker om det. Om man bara är den man är. Att man är helt naturlig. Inte något hitta på för sådant eller hitta på saker, utan man är som det man är. Naturligt tillgänglig. Jag skrattar när man känner för att skratta. Vi brukar säga att vi ska med dem och med oss. Då kommer man väldigt långt.
Ja, visst är det så. Visst är det så. Och sen tycker jag det är också roligt att höra, för att det är mycket, det pratas väldigt mycket ekonomi, det är en viktig del naturligtvis. Men när det gäller företag, att det är bara slimmare organisationer och det är liksom vinstmaximering och det är, jag tror att man behöver någonting annat för att man själv och medarbetare och människor runt den ska må bra. Inte bara det här siffror hela tiden. Det är varje pris.
Nej, det är ju, det är klart att bolagen måste ju trivas också. Men vi har ju en målsättning att alla våra bolag ska ge vinst första året. Och det håller vi. Men det ska ju vara med skratt och med lätthet. Och när man anammar de här principerna som vi har lärt på Business Mastery och på vår Proctor Paradigm Shift, så är det så. När du spelar spel med universum så spelar de boll tillbaka. Det funkar så. På något sätt så kommer det i knät. Människor kommer bara in i fältet, men jag tror många människor, de har så bråttom och de har så mycket att göra, de hinner inte stanna upp och tänka, men vem är det egentligen jag har framför mig nu? Och kanske prata lite runt omkring. Och ofta när man gör det så är de människor som kommer in i fältet någon som har någon kontakt, som jobbar med det vi är. Vi hade till exempel igår en affärslunch med två stycken som var i ett av våra andra bolag. Och så sitter vi och pratar. Vi pratar om att vi har ett projekt vi ska sätta upp i Danmark. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra, för det är en helt annan bolagsstruktur. Nej, men min släkting, han är revisor. Han är partner med en advokat. Och de hjälper bolag utomlands. Alltså bolag att sätta upp i Danmark. Så ja, men då var det en kontakt där. Du vet, om man bara tar sig tiden och sitta och lyssna, men det är väl det ofta att man har inte tid att sitta och lyssna. Vem är det egentligen jag har mitt emot? Vem är det som sitter här? Och så snackar man och så upptäcker man, oj, ja, men där kom ju en kontakt rakt in i knät på mig. Man behöver inte jaga så mycket.
Nej. Upplever du också att det är många gånger att man får ju väldigt mycket när man själv går in med inställningen att vilja ge? Alltså att det är lite där det startar hela faderutten med att få. Det är ju första tanken är ju att vad kan jag göra för dig?
Ja, precis. Absolut. Det är ju, man brukar ju få vad man får, vad man ger ut. Så det matchar ju varandra. Om man är snål och man har små marginaler och man vill inte bjuda på. Nej, men då är det ju den typ av kunder, leverantör och kontakter du får. Mm. Men man ska ju tänka på att matcha det man själv vill ha.
Men nu, jag läser inte så mycket så här skvallertidningar. Men av en slump hamnade jag in på någon sån här YouTube-grej. Kommer du ihåg prinsessa Märta? Nej, inte Märta. Men nu blandar jag ihop den här norska prinsessan.
Märta Louise?
Ja.
Ja.
Hon ska gifta sig med en shaman, förstår du?
Ja, just det.
Visste du om det här? Eller?
Och de har väl varit tillsammans i flera år, tror jag.
Hur kan du veta det här?
Ja, det vet jag inte riktigt. Ja, jag vågar inte svara på det. Jag har snappat upp det i alla fall.
Okej, okay. Det var gamla nyheter. Skit i mig.
Men kul att du bidrar.
Ja, jag försökte. Jag försökte säga något. Wow, stoppa pressarna. Okej, det var nog gammalt då. Men går vidare med något.
Han är jättehäftig, hennes förlovade. Jag följer honom på Insta. Han har jättebra reels. Intressanta, tycker jag. Så han är ganska vettig.
Just det, hade inte hon också någon utbildning, va? Änglaskola eller någonting sånt där, tror jag.
Okej, ni ska bara överglänsa mig nu, bägge två. När jag kommer och låter så bara, det här har jag läst. Och ni visste så mycket mer och jag visste precis en vecka har jag vetat om det.
Så här, jag visste inte de skulle gifta sig, så det hade du uppgjort.
Fantastiskt.
Det visste jag inte.
Nej, det visste inte jag heller.
Nej, men nu vet ni det. Tack vare mig. Nej, men jag tänkte bara, för att det är en sak det här med att leda företag. Men snart är det folk som leder hela länder som är shamaner.
Mm.
Nej, jag fattar att han inte är kung. Jag fattar det. Pelle, titta inte på mig. Sådär.
Ja, nej. Jag är alldeles förbluffad av alla dina sanningar. Jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Nej, jag vet. Ja. Det är stort.
Ja, jo, men han är...
Ja, det blir lite samtalsämne då. Ja, jag försökte liksom bygga upp den här historien till någonting större.
Mm. Ja, men jag dödade den.
Du dödade den. Ja, du sköt ner den.
Men du, Caroline, har du hållit på länge med att driva företag? Alltså, det är inget som du har börjat med på senaste tid, utan...
Jo, det har jag börjat på senaste tiden. Jag hade ett stort livsskifte för 6 år sedan. Och i det livsskiftet, då blev jag också arbetslös. Och... då stod jag på fullständig naken botten. Inget äktenskap, inga vänner och inget jobb. Och då tänkte jag, vad ska jag göra nu? Och då slog jag ihop mig med Marco som jag är gift med nu. Och då så startade vi vår första bolag tillsammans. Han har haft många bolag innan. Eller han är lite mer erfaren i det gamet än vad jag är. Men för mig var det nytt och det var med skakande ben. Jag var väldigt tveksam till att hoppa ut i och starta eget. Jag tyckte det var så skönt det här med en fast anställning och pension och lön den 25:e och inget ansvar på egna axlar. Så det var inte alls roligt, tycker jag, att både mitt äktenskap går i krasch och allt annat som händer runt omkring mig, och så ska jag också starta ett eget bolag och vara ansvar för mina egna kunder. Så jag är inte så gammal i gamet, det kan man inte säga. Men grunden blev lagt med att jag började med att åka till Los Angeles och åka och paradigm shift med Bob Proctor för liksom att få lagt grunden. Hur tänker man om man ska bygga den här typen av bolag? För Marcus han sa, ska vi bygga bolag tillsammans så måste du gå den här kursen. För vi har samma synsätt på bolagsstrukturen. Så då gick jag den och då var jag ju helt såld på det sättet att tänka. Det var första gången jag fick presenterat law of vibration och law of attraction och se i samband med att det var inte så där spirituellt, utan det var i samband med business. Det var ett helt mindblowing sätt för mig att tänka och se på bolag.
Och då var han redan inne på det, så att säga. Han hade redan...
Ja, han hade gått den kursen ett halvår innan och hade liksom börjat att tänka på att bygga en bolagsstruktur. Och då hade han frågat mig om jag ville vara med på det. Och det sa jag, men det vill jag gärna. Och då måste du gå kursen. För det är så annorlunda sätt att tänka på. Jag satt som vice VD i ett av hans bolag var väldigt sådär Excel-tänkande och jag jobbade med ISO och strukturer och väldigt sådär fysiska saker. Så jag behövde gå den kursen för att mjuka upp mina ramar lite, verkligen.
Det låter som du och jag, Pelle. Du är lite sådär...
Ja, jag är lite ISO. Jag
jobbar mycket med ISO.
Miljö- och kvalitetsfrågor.
Och jag är lite mer, det löser sig.
Ja.
Ja. Kombinationen är fantastisk.
Ja, men det är ju ganska bra, eller hur?
Ja, men jag trivs det, för att är det någonting administrativt så vill jag gärna lägga det i knät på någon annan. För att jag vill bara hitta på nya idéer och bara gasa och inte titta bakåt. Och alla andra pratar om våren och det blir så fint och jag får ont i magen för det är dags att deklarera. Där är vi. Så att när deklarationen är inne, och sen kan jag börja njuta av allting igen.
Ja, så kan det vara.
Det är på så låg nivå.
Ja. Men jag tänkte på det här med andlighet och koppling till andligheten. Hur liksom, vi brukar ju fråga våra gäster ibland, hur var ditt uppvaknande? Har du haft något sånt andligt uppvaknande?
Ja, det har jag. Man kan säga mitt uppvaknande, det var med en sten i huvudet. En tung, tung sten i huvudet. Det gjorde jätteont att vakna upp. Men ibland så säger man ju att det som gör ont växer man av. Kan inte gå på gymmet och bygga muskler om inte man har lite träningsverk ibland. Jag hade väldigt mycket träningsverk. Det var så här, jag är uppvuxen i en sekt som heter Jehovas vittnen. Så man kan säga att det är inget aktivt val jag har gjort att bli Jehovas vittne. Det var liksom någonting jag fick med hemifrån. Och så också Marcus som jag är gift med nu. Och nu vet jag inte hur mycket... Ni vet till Jehovas vittnen, eller och lyssnarna vet till Jehovas vittnen, men många känner ju till Jehovas vittnen. Man kanske har jobbat med någon, eller har barn i skolan, eller klasskompisar. Och Jehovas vittnen har ju ett ganska bra rykte på ett sätt i och med att man är noggrann med att betala skatt och göra sitt arbete och man ljuger inte. Ja, och det är ju jättefint. Det man inte vet om, det är de här otroligt kontrollerade strukturer som finns på insidan av det som är en sekt. Det är ju egentligen det som gör det sekteriskt. Det är att man har rätt och fel i väldigt hårda ramar. Och det är ju inte rätt och fel, du får skäla eller du får inte skäla, utan du får tänka så här, du får prata så här, du får kläda så här, du får gifta dig med de här, du får utbilda dig med det, men du får inte utbilda dig med det. Så du har väldigt, väldigt smala ramar du förhåller dig till. Och du är som ett Jehovas vittne inte nära vän med någon som inte är Jehovas vittnen. Så du har ett väldigt inboxat liv. Du kanske jobbar, jag hade ett jobb, jag hade ett bra jobb, men jag var ju aldrig nära. Man kommer aldrig in på livet av ett Jehovas vittne. Det är lite med en hands för distans, för du har dina nära i församlingen. Det är det som är dina vänner. Man använder ju språket, och det gör man ofta i sekter för att dela upp dig och dem. Det är vänner, det är församlingen, det är världsliga, det är de utanför. Man har sanningen i församlingen, vilket betyder att de utanför inte har sanningen. Om man går ut och predikar, och det är för att du har någonting som de andra behöver. Så man sätter sig på lite höga hästar när man är i insekt. Det var jag växt upp i och hade gift mig och hade fått barn och hade byggt hela mitt liv inom detta. Och hade varit väldigt aktiv också. Jag och min första man hade rest runt så pionjärer där behovet var större, som man kallar det. Vi hade bott utomlands och tjänat som heltidsförkunnare och min man var äldste. Jag var föreläsningar på de stora sammankomsterna. Så vi var väldigt engagerade i det här livet. Men i takt med att jag blev äldre och mitt äktenskap gick mer och mer sönder, då förstod jag att jag kan inte stanna i det här äktenskapet. Men du kan lämna din partner i Jehovas vittnen, men du kan aldrig få gifta om dig som ett Jehovas vittne. Du är alltid gift inom Guds ögon med den första personen du har gift dig med. Om inte någon begår äktenskapsbrott, som man kallar det. Och gör du det, då blir du utkickad. Då blir man utesluten. Så det är liksom, där finns inte riktigt någon utväg. Vad ska man göra? Ja, jag kan lämna min man, men då får jag vara singel för alltid. Och det vill jag inte. Jag var inte så gammal. Men då kan jag hitta någon annan. Men då blir jag utesluten. Det vill jag inte heller. För då förlorar jag familj och vänner. Ingen får umgås med mig. Du har hela ditt liv där. Och det är ju också din mamma, din pappa, dina kusiner. Allt. Vi var en stor släkt som hade varit Jehovas vittnen i flera generationer. Så hela min familj är ju där. Det är ju inte så kul. Och jag har små barn. Vad då ska de inte få umgås med sin mormor? Det är många parametrar i det. Och det gör att väldigt många är rädda för att lämna. För det är så stort. Det är så mycket du förlorar. Men för mig så kom det till en gräns. Var jag kunde inte längre. Jag klarade inte att vara kvar i det äktenskap. Och så utvecklade jag känslor för Marcus som jag har gift mig nu. Som ju var i samma dilemma. Han var också i församlingen. Och när vi upptäckte att vi hade känslor för varandra. Så var det bara att lämna våra partners. Och då har man i Jehovas vittnen en dömande kommitté. Och då kommer du in för tre äldste bröder. Och då får du lägga fram vad du vill. Och jag vill inte gå tillbaka till mitt äktenskap. Jag vet inte om det blir Marcus och mig, det kunde jag inte säga. Men jag sa att jag kan i alla fall inte vara kvar i det här äktenskap. Nej, men då får vi utesluta dig. Om du väljer att stanna kvar i ditt äktenskap så blir du inte utesluten. Men väljer du att lämna, då utesluter vi dig. Och då är det bara pang, boom, så. Så har du 2 veckor att tänka över det och överklaga. Det var ingen mening att överklaga för resultatet för någon annan hade blivit samma. Och så blev det pålyst i församlingen att Carolina inte längre är Jehovas vittne. Och från den dagen är det ingen som får prata med dig. Och det är ju det är fruktansvärt att gå igenom. Så att man både går igenom en skilsmässa, vilket är tufft för alla. Men att gå igenom en skilsmässa själv, kanske det värsta jag någonsin har upplevt. Det var hemskt. Och sen som grädden på moset förlorade mitt jobb också. Så det var många bitar på en gång. Men den totala isolering som jag upplevde, som ju var fruktansvärd för jag hade ingen att prata med, den var egentligen det som jag behövde. Det var min välsignelse, man ska kalla så. För isoleringen gjorde att du blir så desperat efter hur ska jag hantera detta. Du kan gå två vägar. Du kan bli arg och världen är emot dig och det är orättvist och det är fruktansvärt och varför ska jag drabbas av detta? Eller också kan du säga, all den här energi jag har inom mig, vad ska jag använda den till? Du har ju ett överskott av energi inom dig för du blir utsatt för så mycket. Och Marcus och jag, vi blev uteslutna samtidigt och vi valde, men då använde vi vår energi till att bygga våra första två bolag. Så det var det första vi gjorde. Och då byggde vi ett kontor hemma i mitt hus. Och vi står måndag till fredag 8-17 får vi inte prata skilsmässa, vi får inte prata uteslutning, orättvisa, vi får inte prata någonting sånt. Det ska bara vara kreativt arbete. Och då började vi jobba. Och då blev det ju en projektering. Energin projekterades i de här bolagen. Och det var fantastiskt vad vi fick skapat på första halvåret bara. Och simultant läste vi massor med böcker. Vi läste Joe Dispenza och vi läste på McKenna och Marcus han åkte till London på en NLP-kurs. Var man lär sig att hantera känslor, styra känslor, projektera känslor. Vi åkte till Tony Robbins i London på UPV. Och där vi lärde oss meditera och gå på glödande koll och alla de här sakerna man gör på hans UPV. Vi började läsa Esther Hicks, jag vet inte om ni känner henne, hon som kanaliserar Abraham. För att få den vinkeln in också. Hon är ju fantastisk på att, eller Abraham är duktig på det här med relationer. Nu har vi förlorat en massa relationer, men hur bygger vi nya relationer? Hur ska vi tänka omkring de här förlorade relationerna? Är de förlorade eller är det bara att vi ser det på... Skulle vi kunna se det på ett annat sätt? Skulle vi kunna se på de här relationerna på ett nytt sätt? Så det inte äter upp oss av sorg, men att man börjar bygga någonting nytt.
Men jag tänkte du nämnde också att du nämnde att du har barn. Vad händer med barnen mitt i alltihopa det här?
Ja... Fantastiskt nog så blev det så att båda barn, nu var min skilsmässa den karaktär att det gick inte att barnen skulle bo hos sin pappa för han har många, många problem som gör att han inte kan ta hand om barnen. Men församlingen ville ju såklart inte att barnen skulle vara kvar hos mig för jag var dåligt umgänge. Så de försökte ju säga men det är ju jättebra om ni kan bo hos pappa och det är ju bättre om församlingen tar hand om er och de skulle studera med dem och så vidare. Men jag satte stopp för det. De gick faktiskt så långt att min äldsta dotter som är 18 planerade dem att innan hon blev 18 att hon skulle flyttas ut från huset utan det jag visste om det på okänt ort och hon fick inte berätta var hon skulle flytta. Det var fruktansvärt och ett svek också för människor som har känt mig det mesta av mitt vuxna liv. Människor som känner mig mycket, mycket väl och vet att jag är ingen dålig mamma bara för att jag inte tror på den religionen längre. Jag blev kallad, de sa till min dotter att din mamma står på Satans sida och kan inte lita på henne och du får inte berätta var du flyttar för då kommer hon att söka upp dig. Det är bättre att du kommer långt bort hemifrån. Det var en väldigt jobbig period för mig. Men det gjorde att det blev så klart för mig. Det blev så tydligt, men det här är ju en sekt. Det var inte det jag trodde det var. Utan jag såg en sida som jag aldrig hade trott fanns. Och då vaknade jag, boom, så. Jag fick ju verkligen en sten i huvudet. Och med de här teknikerna som vi har använt och hittat styrka. Vi har gått en del meditationskurser också för att hitta den här styrka inom oss själva. För att när du är med i sex så är du van vid att din styrka ligger i församlingen, din styrka ligger i anvisningarna och i brödraskapet. Men när det är borta, var ligger styrkan då? Jo, men den ligger ju inom oss själva. Och jag var tvungen att börja förlita mig på den. Och då har vi faktiskt lyckats att bygga upp och reparera relationen till min mamma, Margos mamma och min systers svåger och så vidare. Så vi har en liten kärnfamilj som att bevara. Och vi har lyckats att ha skolavslutningsmiddagar med farmor och farfar och barnens biologiska pappa. Och vad vi faktiskt kan umgås som normala familjer. Tack vare de här teknikerna. Så det är otroligt kraftfulla tekniker.
Fantastiskt. Men
i grunden så kan det... Ja, det är det. I grunden så går det ut på att om någon kommer fram och säger till dig att morgonen gjorde ost, så kan du säga, ja men vad fint. Det är ingenting jag tar in i min värld, utan i min värld så tar osten, så är morgonen gjorde det och det. Och då kör du på ditt tankespår. Och det de kommer och säger till dig när du blir utesluten, det är, nu är du utesluten så vi kan inte umgås med dig. Ja men vad fint, det får du gärna tycka. I min värld är det inte så. Jag har en helt annan verklighetsbild. I min värld så är du min mamma, du är min syster. Du är min exman, du är barnens farmor och farfar och så vidare. Och då kör du på den världen. Och i princip, det är ju egentligen det de flesta gärna vill. Det är ju ingen som egentligen vill bryta med familjemedlemmarna. Och då är den energi så stark så den trumfar igenom det. Och det har vi lyckats göra med vår kärnfamilj. Och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för.
Men är det inte det som... Jag tänker det är svårt för många som lämnar ett sånt sammanhang, oavsett om det är Jehovas eller någonting annat, att just att man blir ganska jag-svag, eller man har hela tiden fokuserat på gruppen som du säger, eller församlingen, eller liksom, och att stå upp för sig själv så som man behöver göra då. Är inte det svårt för många, särskilt i början kanske?
Jo, det är jättesvårt. Jag hade också svårt för det i början. Alltså jag hade svårt vid att säga nej när det gällde att skydda mina barn mot miljöer som inte var gynnsamma för dem. För jag tyckte, nej men det är ju församlingen och det är ju det. Så det tog ju en tid, så det var ju inte så det hände över en natt. Men ungefär ett års tid tog det. Under ett år då var jag helt under isen. Det var fruktansvärt. Och då var ju bolagen vår räddning för att hålla huvudet någorlunda kallt. Men sen har jag gjort mycket. Alltså processat det mycket. Jag har skrivit en bok. Jag har varit med i ett par stycken tv-program. Jag har startat en podcast som handlar om detta. Och jag tror det har gjort mycket med att processa och också få en vinkel på var finns styrkan inom oss. Och det är ju inte så att jag är någon supermänniska, utan vi har alla exakt lika mycket styrka inom oss. Vi har samma... Jag brukar tänka så här, ofta så tror vi att vi är sådana här små blommor, snittblommor, så när vi kommer in så vissnar vi och dör. Men så är inte verkligheten. Så vill världen tro att vi är, utan oss är det ingenting. Men i verkligheten så är vi de här maffiga, stora, gamla träd med en vacker krona, men med ännu djupare rotverk. Och det är där vi får kraften. Och det är när du börjar se dig själv på det sättet, då hittar du den här styrkan. Och då kan du säga, ja men okej, i din värld då kan det vara så och så. Men i min värld är det inte så. Och jag kör på min värld. För jag tror det är det som är det bästa. Och det är ju egentligen det som jag sa innan som de vill ha. Och jag tror att genom min podcast har många ju fått det här plattform för att berätta. Min podcast heter Vakna med Karolina och gäster. Den är fokuserad på människor som lämnar Jehovas vittnen eller vill lämna Jehovas vittnen. Att de ska få en plattform att prata med. Och genom den så tror jag många förstår att nej, men vi kan ju, man kan lämna det här. Även om jag har växt upp i strukturen så finns det broar man kan bygga på den andra sidan. Det finns nya världar som är fantastiska på andra sidan muren. Mm. Som man inte trodde fanns. Människor är fantastiskt vänliga och trevliga.
Och det är en fantastisk podcast. Jag har lyssnat på alla avsnitt minst en gång. Och jag tycker det är så roligt, för det är verkligen olika människor, det är olika, vad ska man säga, stadier av sitt uppvaknande också. Och det gör det väldigt intressant. Sen tycker jag att den ger också mycket till andra som har lämnat sådana sammanhang, även om det inte är specifikt kanske Jehovas vittne, så känner man ju igen mycket. Jag till exempel kommer från ett väldigt konservativt kristet håll. Och jag kan känna igen mycket av de här strukturerna. Ja. Och sen är det ju väldigt intressant att bara få ta del av andra människors livserfarenheter. Alltså.
Ja, det är ju... Det är många människor som inte vill träda fram när de har varit med i en sekt för man skäms. Men tvärtom så är det ju en sån styrka man uppvisar. när du mitt i livet säger nej, nu vill jag köra på det som jag tror på. Nu vill jag bygga mitt eget liv och mina egna värderingar. Det är ju en... Jag kan vara stolt över att jag lyckades att byta linje fullständigt mitt i livet. Hur många får den chansen? Bara, nu ska jag göra något helt annat. Nya vänner, nytt ställe att bo, nya tankemönster, nya värderingar. Allting är helt nytt. Och då blir man blir så sugen på livet. Det är ju, allting är ju som, nu är det ju också när man kommer från Jehovas vittnen så är det så mycket som har varit stängt. Alltså det är så mycket som har förbjudet. Och då är det ju så spännande att öppna alla de här lådorna. Vi har gjort regressioner, vi har gjort soul retrievals och vi har gjort tarotkort och vi har varit hos media och så vidare. Många saker som är förbjudna som är jätteintressanta att få ta del av nu. Det är inte förbjudet. Och, men jag kanske inte är intresserad av det, men jag kan i alla fall få undersöka det och sen kan jag få bestämma om jag tycker om det eller inte tycker om det. Men jag kan få titta i alla de här spännande askarna av olika livsfilosofier och tankar omkring hur världen är skruvad ihop.
Men min tanke nu när jag lyssnar på er som har bakgrunden, jag har ju inte den här bakgrunden att jag har tillhört en församling, men jag tycker det är väl fortfarande att man kan ju vara fånge i sina egna tankar och sina egna lustiga värderingar som man bara får av en slump. En klasskompis som säger lite slarvigt att du kan inte springa eller vad dåligt du sjunger. Så att man har ju skapat kanske sin egen lilla bur av värderingar och tankar och begränsningar. Utan att du för den delen behöver heta Jehovas. Och det är väl också sånt som man måste bryta sig loss. Men just de här teknikerna som kanske fungerar för de som ska lämna en sekt. Kanske man måste använda för att komma ur sina felaktiga värderingar.
Jag tror absolut du har rätt. Och jag tror hela den värld vi lever i nu har ju ett kollektivt uppvaknande. Där man plötsligt upptäcker att man kan leva sitt liv på nya sätt. Under covid så upptäckte man att vi behöver inte skola för undervisningen. Vi behöver inte ett kontor för att jobba. Det var så många saker man upptäckte att vi behöver inte den strukturen. Man kan ha en annan typ av struktur. Och jag tror att om man ser lite fågelperspektiv så tror jag att hela covid var att sin vaccinerna kom in mitt emellan. Det tror jag bara var en distrahering för att man kunde tjäna pengar på det. Men det stora syftet med covid ser jag ju som var att skaka mänskligheten till hallå. Där finns kanske strukturer som inte är gynnsamma. Man kan tänka hälsa på ett annat sätt än det farmaceutiska sättet som ju är väldigt klassiskt i Sverige. Ja. Och vi ser ju i de klinikerna som vi har ett boom av intresse för det holistiska sätt att hila sin kropp och ta hand om sin fysik och jobba förebyggande med sin hälsa. Vi har en klinikkedja som heter Neokliniken som handlar med som balanserar med hjälp av frekvensbehandlingar. Och det är baserat på studier. Det startade på 50-talet i Ryssland. Som ju egentligen Ryssland är ett föregångsland med tanke på alternativ behandling och metoder för att se på hälsan. Och då gjorde de det, men de gjorde det som ett militärprojekt. Så det var ingenting för civilbefolkningen. På 70-talet gick det från forskning till applicerad forskning. Och på 1990, när muren föll, så kom det till civilbefolkningen. Och från 90-talet, då har ju frekvensbehandlingar börjat att poppa upp lite här och där. Den utrustning vi använder, det är ursprungsutrustningen från Ryssland som också är sjukhusutrustning. Men tänket på att det finns andra sätt att döda en bakterie än bara äta penicillin. Den stammar ju därifrån och det börjar komma ut till människor nu att jaha, man kan tänka på det sättet. Jag hade en dotter som var allvarligt sjuk med ätstörningar och det behandlade vi med Bach Remedies, det heter alltså blomsteressenser, som är otroligt kraftfull för barn och ungdomar. Istället för att man tar kemikalievägen som egentligen kroppen inte vill ha som kroppen är resistent emot. Och jag tror att den typ av behandling och hälsomedvetande har kommit extra efter covid. Det är som om hela världen har exploderat. Att folk tänker okej, det här var så extremt, det måste vara andra sätt vi kan ta hand om vår hälsa. Och som barnen kan få en skånsam hantering av hälsan också. Mm.
Men tror du det är hälso- och sjukvården i stort, alltså även om det går väldigt långsamt så öppnas det upp mer och mer. Jag tänker till exempel, idag är det ju inte ovanligt att man har mindfulnessgrupper eller att man pratar om yoga som allmänt liksom, det är ju inget konstigt idag inom primärvården till exempel att prata om. Att det kommer mer och mer.
Men det tror jag, ja, det kommer. Absolut, absolut. Det är verkligen från att på 70-talet där man var konstig, man gjorde yoga, nu gör alla det, så har det verkligen hänt någonting. Och mindfulness, vissa kanske inte kommer så långt att de vill kalla det meditation, men så kallar man det mindfulness. Och det är ju jättebra, man får kalla det vad man vill. Men det här med att stilla sinnet och tänka, jag har så mycket kraft i mig själv. Också det här med hur man pratar till sig själv, att kroppen lyssnar, kroppen är en intelligent varelse som hör precis allting du säger. Det kommer ju också som följd av mindfulness, men hur pratar jag till mig själv? Jag är så mycket vatten och vatten är informationsbärare. Om jag är så mycket vatten och vatten är informationsbärare, vilka ord säger jag? Säger jag, jag hatar dig, jag tycker inte om dig eller jag är värdelös? Ja, men vad sätter det för information i min kropp och vatten? Så den typen av medvetenhet börjar också väcka här där man börjar höra det överallt. Men prata snällt till dig själv. Prata snällt till andra. Har du inget snällt att säga, men tänk om. Det måste finnas någonting. Om inte annat kan man säga, det är ett intressant sätt att tänka. Eller, så här har jag aldrig tänkt. Eller, oj, det var ju revolutionerande att du säger så. Det finns alltid någonting man kan säga som istället för att man går emot eller man tycker du är dum eller du är ointelligent. De är inte ointelligenta. De kan tycka annorlunda än dig. Och det är helt okej. Men allt som du säger, det påverkar din kropp. Så det är inte bara för att skåna mottagaren. Det är också för att ta hand om din egen hälsa. Ditt egen mående.
Mm, för jag tror också att kroppen saknar ju det här med sarkasm och ironi. Den verkar inte förstå när man bara skojar. Utan man måste verkligen välja sina ord. Så att,
ja.
Alltså att det går inte att skoja med sin egen.
Nej.
Nej. Eller hur, Pelle?
Och det är faktiskt ja. för en dansk var man har svart humor och sarkasm. Ja.
Älskar dansk humor.
Ja, han är väldigt den är ju benhård. Men man, med den här kunskapen så blir man ju lite... Vi tänker otroligt mycket på vilka ord jag säger. Ord är så kraftfulla. För när du har lämnat din kropp så är det en hel... Så börjar det manifestera sig. Du manifesterar, vi är fantastiska på att manifestera. Allting manifesterar sig. Så beroende på vad du ser i din omgivning. Det är ditt skaparverk. Jag har skapat det jag har. Så har jag saker jag inte tycker om. Men sluta peka fingrar på andra. Utan titta på hur kan jag skapa det jag vill ha. Jag vill ha en fridsamma relation. Och jag vill ha ett kärleksfull äktenskap. Då kanske jag ska börja med att vara kärleksfull. Och då kanske det är, då kan man ha cross purpose. Då kan du ju ha... Jag älskar att ha rätt, men jag vill ha en kärleksfull relation. Ja, men det kanske är en cross-purpose. Det kanske inte funkar alltid att ha rätt då. Då får du väga det mot varandra. Är det viktigt att ha rätt eller är det viktigt att ha en kärleksfull relation? Ja, men då, okej, jag vill ha en kärleksfull relation. Ja, men då får man lägga ner. Kan jag säga att jag har rätt alltid? Så en medvetenhet omkring det här sättet, hur man hanterar vardagen. Det är så kraftfullt vad du manifesterar på det. Mm. För ofta är det ju också, det är ju inte bara att du säger ett ord följer ett annat ord och så blir det ett argument och så rullar bollen och sen plötsligt så är hela atmosfären ju drängt i surhet istället för att man bara från början tar ett medvetet beslut. Men jag har ju sagt, min högsta prioritet är en kärleksfull relation, men då lägger jag ner det. Det är inte så viktigt att jag har rätt i den här frågan.
Men det där, för det här med attraktion som du var inne på, det här med Hicks och deras böcker, de kanaliserar och attraktionslagen i sin helhet. Där har ju du, Pelle, där har ju du visat lite motstånd med tanke på din bakgrund inom det.
Ja, det har, alltså attraktionslagen, jo, men det var ju för att jag är uppvuxen inom det som kallas för trosrörelsen eller livets ord och så. Och där hade man liksom en version, kan man säga, på attraktionslagen där man tänker sig att liksom Gud har redan gett oss allt gott genom Jesu död på korset, så att det är bara ditt att hämta. Och har du inte det då i ditt liv, så är ditt eget, eller vad är det fel på det? Tror du inte på Gud tillräckligt mycket, eller liksom, lever du inte i en tillräckligt nära gudsrelation och så vidare? Och jag tror att mitt problem har varit att det kan ligga liksom nära varandra på något sätt ibland. Förstår du hur jag menar?
Ja, jag tror också att ibland så har ju attraktionslagen också bara blivit det materiella manifesterande. Det har blivit väldigt ocharmerande. Att det handlar bara om att jag ska manifestera en stor bil eller många pengar. Ja, den stora bilen och många pengar egentligen är någonting som kommer ner ur vägen. Om nu det är det du vill. Men för andra kan det vara att bestiga ett berg eller öppna en restaurang eller vad det nu är för någonting. Och jag tror det är västvärlden också som sätter lite det här med att om du är framgångsrik, så är det lika med materiella framgångar. Man ser inte framgång, man mäter inte framgångar på andra sätt.
Nej, precis.
Och det är ju
väldigt fattigt. Just det.
Men du fick ju testa på attraktionslagen nu ju. Du behövde ju personal.
Va?
Va?
Jaha, ja, men det var ju fantastiskt. Ja, jag säger det, jag är ingen motståndare till attraktionslagen, men jag håller på att jobba med den lite för min egen del. Mm. Alltså hitta en bra relation till den som är på något vis klok och sund.
Och då har vi det här färska exemplet på hur det går till. Jag äter middag med en god vän och hennes dotter. Och när jag frågar vad händer i ditt liv, så säger dottern att jag behöver ett arbete. Och det är svårt att få. Och jag tänkte, nej, det kan inte vara svårt att få ett jobb. Alltså alla skriker efter personal. Men hennes upplevelse är i alla fall att det är lite knepigt. Och sen dagen efter så ringer Pelle mig. Och säger, känner du någon? Och så nämner han alla de här kriterierna som hon faktiskt uppfyller. Och då låtsades jag spela lite svårare. Så ja, jag får nog fundera. Fast jag satt väl redan då och skickat meddelande till den här tjejen att ta kontakt med Pelle. Så idag har hon varit här.
Ja, hon skrev ett anställningsavtal idag med mig. Ja. Så det blev jättebra.
Ja, så att leveransen, mindre än 24 timmar från att den här tjejen liksom kastar ut sin önskan om vad hon vill, så Pelle snappar upp de här vibrationerna.
Mm.
Så kan jag säga, jag skulle vilja ha ett nytt badrum, Pelle.
Ja, vi får tänka på detta.
Jaha.
Ja, jag kan inte lova något nytt badrum, nu blir jag stressad.
Nu blir jag stressad där borta. Men inom 24 timmar vill jag i alla fall att du påbörjar projektet.
Ja, absolut.
Mm.
Men så tror du inte det här, jag skulle bara vilja fråga Carolina om, alltså om man återgår till det här med Jehovas vittnen och det här sättet att tänka, att man, jag menar det här med, alltså vad gör det med en människa? Alltså man, blir man någonsin, för det har jag funderat mycket själv, kan man någonsin bli helt återställd, på att säga, alltså bli helt, för man är ju rätt skadad av det här ändå. Vad tänker du om det?
Samtidigt så är det ju också att man är ju ett resultat. Det är klart man är skadad på det sättet, men man kan också se på ett annat sätt att jag är ett resultat av alla mina upplevelser. Och jag kan på det sättet visa förståelse för andra som har levt i en minoritetsgrupp. Jag kan hjälpa andra som har haft liknande erfarenheter. Så visst, man är skadad, men skadan kan ju också bli din styrka. Så jag tror att där finns ju också bra saker i det här med att ha tillhört en sekt. Att ha haft möjligheten att uppleva den här typen av gemenskap är ju väldigt vackert. Så det finns ju fina saker också man har med sig. Och en del av de här värderingarna är ju fina också. Så det är ju inte bara negativt. Det är konsekvensen när du vill lämna som är negativ. Men när du är i det, i alla fall i Jehovas vittnen, så är det ju inte bara elände.
Så nej, absolut inte.
Jag väljer att tro att man är, allting är alltid helt perfekt precis som det är. Man kan tänka så här, varför träffade jag inte min man som jag har nu innan? Det hade varit så roligt om vi hade haft barn tillsammans. Och vi hade haft, nu har vi bara haft 5 år tillsammans. Det var kul om vi haft så mycket mer. Men jag tror att allting är helt perfekt. För att det andra äktenskap, det gjorde ju att jag är den jag är idag. Och jag kan förstå vissa delar i andra människor som jag inte hade haft förståelse för, men jag hade upplevt det. Och det, man blir lite starkare för allting och blir lite mer empatisk också för allting man upplever.
Det är sant, det tror jag absolut är.
Men du nämnde att du
förståelse skrivit... för andra människor.
Jag tyckte jag hörde att det har skrivits en bok. Och vad heter boken?
Boken, den heter, nu kommer ni inte ha bild med, men jag kan visa den för er. Den heter Unorthodox, Become the Leader of Your Own Life. Man kan hitta den på alla digitala bokhandlar, Adlibris och Bokus och så vidare. Och den handlar om det jag har byggt upp mitt liv. Men hur jag byggde upp mitt nya liv utifrån den egna styrkan som egentligen vi alla har. Om man har en knutte av positivitet, men hur kan jag bygga på det? Hur kan jag använda det? Och om jag har en knutte av kreativitet, hur kan jag använda det? Så de här 10 kapitelboken handlar är uppbyggt på en egenskap som är igenkännande hos oss alla. Och hur jag då har valt att bygga på dem. Och också hur jag har valt att bygga på det som var det sämsta som har hänt mig, eller det jobbigaste som har hänt mig. Hur blev det? Hur kan man bygga på det? Alltså till exempel så blev jag arbetslös och jag var skilsmässa. Ja, men det var det som var grunden för att jag startade bolag, annars hade jag aldrig startat bolag. Så det som var det fruktansvärt, det blev min tillgång. Min isolering med uteslutningen, det gav mig möjlighet för att fullständigt läsa in mig på nya sätt att tänka. Utan att ha kompisar som säger, nej, nu får du lägga av, nej, men det här, det låter ju jätteknipigt och konstigt. Utan det var ju bara fritt fram, för jag hade ingen som kunde säga stopp till mig. Nej. Jag läste ju all den knasigaste litteratur jag kunde komma åt. För att, ja, men det var ju jättebra. Det är så många som stoppar oss hela tiden. Så isoleringen blev ju min styrka. Istället för att man kan tycka att det är den värsta tortyr att isolera någon. Så det är det boken är byggt på. Och sen har jag med principerna från Abraham Hicks. Och jag har med alltså hur man kalibrerar i situationer. Det är väldigt svårt att säga. Om jag har en jätte dålig dag. Så är det väldigt jobbigt om någon kommer och säger till mig. Men nu ska du bara rycka upp dig och vara glad. Tror du inte på positivt tänkande? Är det, så? Det är så provocerande att höra. Men hur kan du kalibrera dig? Hur kan du gå från att jag har en skitdag till att okej, den kanske var dålig igår, men idag är den inte helt så dålig. Och till att men kaffet var faktiskt skönt och katten satt i mitt knä en stund. Det var egentligen ganska mysigt. Och så kan du gå över till att okej, överlag är mitt liv ju ganska bra, men igår var en skitdag. Men det är ju bara en dag av många. Så du kan liksom gradvis kalibrera dig till att gå från den här skitjobbiga dagen till att ja, men överlag så har jag det faktiskt ganska bra. Så den typen av tekniker har jag med i boken också. Hur kan man fånga de här stunderna så det inte blir en till svarta dag. Men man stoppar det svarta och så är man snäll mot sig själv i den här mjuka övergången.
Men om du var lite anti det här med att driva bolag innan. Nu har ju du facit, nu har du ju gjort det här. Vad är den mest positiva överraskningen? Efter allt du har gått igenom.
Det är nu hur roligt det är. Mm. Och friheten. Aha. Jag har alltid tänkt att jag är så bunden om jag ska ha eget bolag. Men jag ser ju att jag har friheten. Jag behöver inte fråga någon om ledighet. Eller om jag ska göra det ena eller andra eller tredje. Besluten ligger i våra egna händer. Det är nu det jag älskar mest, friheten.
Mm. Hur är det att driva någonting tillsammans med sin man då?
Ja, precis. Vi har ju liksom, vi älskar varandra och vi jobbar tillsammans och allting är ju jätteroligt. Jag tyckte alltid det var så jobbigt förut när jag skulle på affärsresor. Åh, så tråkigt. Och så ska man sitta och umgås med kollegor och vara social på kvällen och jag tyckte det var jättetråkigt. Så de här tråkiga hotellrummen. Nu är det ju så mysigt. Nu är det ju jättemysigt. Vi ska åka till Stockholm och så bor man på mysig hotell. Och så har vi lite möten och sen har vi lite middagar. Och det är ju jättehärligt att få vara en helvärdig partner till varandra.
Hör du, Pelle?
Ja, jag tycker det låter fantastiskt. Magiskt.
Ja, ja. Det är roligt att umgås.
Absolut.
Pelle och jag umgås ju väldigt tajt när vi är ute på våra resor.
Ja, men det gör vi och vi har väldigt roligt också.
Aldrig tjafsat, vad jag vet.
Nej, det har vi faktiskt inte. Nej. Ja, det är fantastiskt.
Ni vill inte gifta heller.
Nej, och det där tycker jag vi drar en liten gräns.
Det kan komplicera det lite mer.
Ja, precis.
Jag är inte fria här och nu. Jag missade 29 februari, då hade jag ju kunnat fria till dig.
Mm-hmm. Ja, för det är skottdagen.
Nu måste jag vänta 4 år.
Ja, vad synd. Ja.
Sa han och drog en lättnadens suck.
Ja, precis.
Ja, det var lite fräckt. Komma med rosor och ställa mig på ett knä och be om din hand.
Ja. Ja, ja. Det är bra. Men alltså, det finns så mycket att prata om, känner jag. Det är så jätteintressant. Men vi kanske ska börja avsluta.
Ja, men jag tänkte, skulle du kunna skicka bild på den där boken så att vi kan lägga ut det i Facebookgruppen? Och sen måste vi lägga ut så att folk hittar också länken till din podd.
Om någon av lyssnarna är intresserad av holistisk sätt att ta hand om hälsan, då kan jag lägga en länk också till Neokliniken. Mm, ja. Vi håller på att bygga en klinik nu, vi har i Helsingborg, vi håller på att sätta nästa i Malmö. Och sen har vi projekt på att sätta upp i Danmark också. De här typer av klinikerna det är revolutionerande och det är den nya hälsan. Du får en fullständig scanning av din kropp och vad din kropp vill berätta. För att våra kroppar pratar med oss hela tiden. Allt värk och allt ont i kroppen som pratar med dig. Men vi är inte så duktiga på att tolka det. Ont i knä, ont i axlar, ont i leder, bakterier, svamp som gör att vi har dålig matsmältning. Det är kroppen som pratar med oss. Och då det som man gör i den här typen av utrustning, det är att du får första gången så får du 2 timmars bearbetning av kroppen, var man läser av all data. Så om man förklarar det på det här sättet, allting har en frekvens. Hjärtat har en frekvens, lungan har en frekvens, lymfsystemet har en frekvens. Och då har man tagit de här frekvenserna och jämför med en frisk. Om man säger jag är 52 år gammal, så jämför man mig med kvinna, frisk 52 år gammal. Hur ska frekvensen på ett hjärta eller lungan eller matsmältningen vara? Och då ser man differenserna. Och så får du data på hur är status i din kropp. Och sen kan den reversera de felsignalerna du har. Det kan vara man har en gammal skada som har fortfarande felsignaler. Det är helat och allting är fint. Men det är felsignaler från nervarna. Kan man skicka in rätt signal i kroppen och få återställt nervsignalerna. Det kan vara att du har problem med matsmältningar och syra uppstöd. Då är det kanske bakterier som ligger. Kan man döda de bakterierna med exakt rätt frekvens? För man kan ju få antibiotika. Och många gånger om man har en halsfluss eller någonting annat så får man ett bredspritt antibiotika. För det är det läkarna kan göra. De gör så gott de kan. Men här kan du se exakt vad det är för en bakterie och exakt vad det är för en antibiotika du kan sätta in. Så antingen kan man sätta in antibiotikan eller också kan man sätta in och döda den bakterien, försvaga bakterien. Och det är ju ett sätt som gör att kroppen, du kan också då på det sättet se hur långt är du i ditt sjukdomsförlopp. Så vad har du i kroppen som ännu inte har gett dig symptom? För ofta går vi ju inte till läkaren förrän vi har symptom. När jag har jätteont i magen, då går jag till läkaren, men då har det ju gått jättelångt. Det har varit massa subtila signaler som inte vi har tolkat innan. Men här kan man på förhand se det, så det blir ju en typ av friskvård också. Det är klart vi har många sjuka patienter som balanserar och styrkar upp sig. Men du kan också få friskvård genom att på förhand ta hand om din hälsa. Och det är ett väldigt skånsamt sätt, det gör inte ont. Och det är någonting som vi brinner för att sprida ut. Det och så med livsstilsförändringar såklart. Du kan ju skicka in en rätt signal, men om det fortfarande är en sur miljö i din kropp eller om du fortfarande har syra tankar så skapar du ju en miljö i din kropp för att bakterierna ska frodas i efterhand. Så man gör en scanning av hela kroppen. Man får matlistor med sig här. Så man vet, man får se vilken typ av mat man kan använda. Du får också en balansering. Och sen får du livsstilsråd. Hur kan jag göra för att skapa en bättre miljö för kroppen? Så det brinner vi väldigt mycket för.
Jättespännande.
Mm, ja, exakt. Ja. Jag gillar det här med ordet friskvård också. Mm.
Ja, istället för så man skulle kunna göra så att vi kan lägga ut man kan göra en uppvaket rabattkod
eller så. Ja, så
kan vi ju bjuda på en rabatterat pris. Det ska vi ordna.
Mm. Okej. Okay.
Trevligt, trevligt. Jag tror att det är många som sitter och studsar på sina stolar nu när de hör det här.
Ja, ja. Ja, men det var klart. Ja. Det var klart.
Det är mycket. Skriver du upp alltid? Vi ska komma ihåg att lägga ut bild på
ja,
boken.
Absolut. Absolut.
Podden
ja.
Måste vi ju länka till.
Och, ja. Podden har jag faktiskt nämnt några gånger i vår podd. För att jag vill ja. Rekommendera den varmt till alla jag träffar. Jag tycker det är
ja, ja, vad roligt. Det var jätteroligt. Ja. Det är kul för jag bodde faktiskt i Uppsala några år. Och då var, träffade vi ju väldigt mycket Livets Ordrar. Jag jobbade med några Livets Ordrar också.
Aha.
Jag
var på flyg.
Ja.
Ja, just det.
Och det var lite intressant för att på något sätt så kände vi igen oss mycket i varandra. Mm. Många gånger. För de gick ju också och knackade dörr i centrala Uppsala. Är du från Uppsala?
Nej, det är jag inte. Jag tillhör en församling som låg i Jönköping. Jag kommer från Jönköping. Men vi ja. Var ju en del på Livets Ord. Så. Mm.
Ja, precis. Men då, när lämnade du Livets Ord om jag får fråga?
Det här var ju många år sedan. Jag, var jag blev gammal. Men vad kan det ha varit? Då, det var väl 92, 93 kanske. 18, någonting. Sånt där, 17, 18. Och det, jag tycker det var intressant det du sa där. För det är ju så många som har sagt till en så här genom åren att ja, men gud vad stark du var som liksom kunde bryta och liksom bara lämna allting. Så. Men vadå, det är ju livet som tvingar en till det. Det är ju inte, alltså... Ja, det är klart på ett sätt att man var stark, men det är ju också någonting som... Man har ju inget annat val heller till slut.
Ja, du har många du kan prata med om hur det var att växa upp i en sluten religiös organisation.
Ja, idag är det. Men däremot så kan jag tänka, för till exempel som när du berättade att du och din man delade den erfarenheten. Jag tror att det är otroligt värdefullt att man har någon att liksom... På ett självklart sätt förstå vad man menar eller kan liksom relatera med egna erfarenheter och så. Men visst har jag väl det några stycken, men ja.
Samtidigt så tror jag också att du har en fördel att det är så mycket lättare att släppa det, för du har ingen som påminner dig om hur det var eller det du har gått igenom. Att du kan få en snabbare kickspark till att starta ett nytt liv med en frisk familj som inte är kontaminerad.
Ja, absolut.
Så ja. Jag tror det finns fördelar i båda delarna.
Mm, jo, men det är nog sant. Det är ju klart. Mm. Ja, spännande.
Men vi gjorde ett avsnitt där vi planerade att starta en egen sekt och det visade sig att jag var i en naturbegåvning.
Ja, du hade fallenhet för
jag
det.
Jag har fallenhet för att starta en sex. Så att det kanske är därför han drar sig till mig och vill potta med mig för att känna mig trygg med mig.
Ja, eller...
Jag kan ju slå, om nu det sitter någon som är Jehovas vittnen som lyssnar på detta, eller någon som har lämnat Jehovas vittnen, så kan jag ju slå ett slag för en hemlig grupp på Facebook som är just för de som vill lämna. Och vill man bli bjuden in i den gruppen så kan man kontakta mig. Så är det lite kontrollfrågor och så vidare. Så kan administratörerna släppa in. Och där är ett jättebra gemenskap där man kan bolla tankar och funderingar och man kan tipsa varandra. Den är jättefin, den gruppen.
Det låter väldigt värdefullt.
Jättefint ju. Ja.
Ja. Vi får tacka så hemskt mycket.
Ja, verkligen. Stort tack. Fantastiskt spännande.
Ja, det väcker många nya tankar och idéer hos mig i alla fall.
Mm. Ja, hos mig med.
Tusen tack för att jag fick vara med. Det var en stor ära. Och jag ska skicka alla de här länkarna till er.
Perfekt. Ja, men jättesnällt.
Vi niger och tackar. Jag önskar en fortsatt trevlig kväll.
Ja, verkligen. Verkligen.
Tack snälla.
Ja, det gör vi. Ha det fint. Hej då.
Hej.